med synnedsättning i sin grupp? Vad kan vara bra att tänka på när man träffar barn och unga med synnedsättning i skolan? I det här avsnittet vill Helene och Cecilia dela med sig av tips, tankar och erfarenheter som de vet brukar vara till hjälp och nytta för pedagoger. Välkommen till podden Synsätt och dagens avsnitt nummer 50. I den här podden pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi vill att podden ska ge kunskap på ett sätt som är lättillgängligt. Och vi som gör podden är Eva Karlholt och Margareta Svensson. Eva jobbar som synpedagog och jag som kurator på Syncentralen i Jönköping. Nu kommer en fortsättning på en rad avsnitt som handlar om barn och ungdomar som har en synnedsättning. I de tidigare avsnitten så har vi fått veta hur barnteamet jobbar och vilket stöd de kan ge till barn och föräldrar. Och så har vi fått flera tips om saker och strategier som kan underlätta i tillvaron när man har en synnedsättning. Idag så ska vi få mer information som vi tror kan vara användbar och bra att känna till när man som pedagog träffar barn med synnedsättning i förskolan eller skolans värld. Kanske känner du igen Helene och Cecilia från avsnitt 48 och 49. Men för dig som inte gör det så följer nu först en liten presentation. Och du Cecilia kan väl börja.
Ja men hej, jag arbetar då som kurator här i barnteamet och har en erfarenhet inom socialtjänst och skola dessförinnan.
Ja, hej får jag säga också. Helene Tågerud, det är mitt namn. Och jag jobbar ju som synpedagog här i barn- och ungdomsteamet. Och jag har ett förflutet som grundskollärare. Kan vi bra veta i det här avsnittet?
Ja, men hörni, då kör vi. Jag undrar vad ni i barnteamet brukar göra när ni har ett barn som ska börja i förskola eller skola.
Ja, det första steget brukar nog vara att vi i samförstånd med barnets föräldrar kontaktar skolans rektor. Och så berättar vi att skolan kommer få en elev med synnedsättning. Och sen är det rektorn som bestämmer vilken personal som behöver få ytterligare information. Och det kan till exempel vara elevhälsoteamet, elevens arbetslag och specialpedagog. Och när vi sen möter personalen vid nästa tillfälle så berättar vi ju om barnets synnedsättning, om synförmåga och vilka konsekvenser synnedsättningen kan ge. Till exempel ett barn som har diagnosen albinism brukar vara väldigt ljuskänslig. Och då kan det vara viktigt med den här kepsen som kan skärma av mot solsken. Och om pedagogen känner till det så kanske man kan undvika situationer när man ber eleven till exempel plocka av sig kepsen i ett sammanhang där man gör det för andra elever. Och en annan ganska vanlig diagnos hos våra barn med synnedsättning, det är det här som heter nystagmus eller ofrivilligt ögondarr. Och det kan innebära att eleven inte fäster blicken riktigt på föremålet som den tittar på, utan att man behöver vinkla huvudet för att kunna se på ett bättre sätt. Då kan det ibland se ut som att eleven tittar bort och inte är fokuserad, medan den i själva verket verkligen är det. Och en sån sak är ju väldigt viktig att pedagogen känner till, annars kan det lätt bli missförstånd. En del barn behöver olika glasögon i olika situationer. Och det kan också behöva förklaras varför det är på det viset. Något barn kanske kan behöva tre par glasögon som används för olika syften. Sen brukar vi ju förstås ge lite tips och råd till pedagogerna om hur de kan underlätta för barnet. Kanske när det gäller material, textstorlekar, kontraster och provsituationer. Allt för att ge eleven möjlighet att kunna se så bra som möjligt och få de bästa förutsättningarna. Ibland så låter vi även pedagogerna prova på det vi kallar fingerad optik, som då motsvarar elevens synnedsättning, för att de ska få lite ökad förståelse för hur barnets situation är.
Ja, och hur synnedsättningen påverkar eleven, det är ju såklart individuellt. Och därför är det viktigt att förklara för personalen hur just den här eleven ser, så att det inte uppstår några konstigheter. Helen var ju inne på det tidigare, men bara för att förtydliga så kan det vara så att en elev kan behöva sitta snett med sitt huvud för att se så bra som möjligt. Och någon annan behöver titta uppåt eller åt sidan för att få in det man kan se på bästa sätt. En annan sak som är bra att prata med pedagogen om, det är det som gäller för en, och som gäller då för en elev som har synfältsskador. Det är att det är viktigt att veta hur synfältsbortfallen är. För det kan nämligen ha betydelse för olika moment. Till exempel vilket håll pedagogen bör komma ifrån när man visar saker.
Mm. Och jag blev lite nyfiken på, Helene, när du sa att ni brukar ge tips och råd till pedagogerna. Har du kanske några ytterligare exempel?
Ja, det har jag såklart.
Jag tänkte väl det.
Ja. Men när det handlar om det här med placering i klassrummet så kan det vara bra att man har tänkt igenom olika aspekter på det så att det blir så bra som möjligt för barnet. Och då behöver ju pedagogen känna till det. Det kan vara olika pedagoger som möter det här barnet och då behöver det spridas. Ofta är det ju så att barnen behöver sitta långt fram för att komma nära tavlan och kunna ta del av information där. Men det är också viktigt att tänka på var kommer ljuset från i klassrummet? Hur ser det ut? Var finns fönster någonstans? Så att man inte blir besvärad av dagsljus. Ett annat råd kan ju handla om belysningen och vad det kan betyda. Man behöver ju ha förstås en bra god belysning, men man ska heller inte bli bländad. Ibland kan man även behöva sätta lite belysning i ett elevskåp där eleven hämtar sitt material. Det kan behöva fixas lite med. Sen kan ytterligare råd handla om vad det är för material man använder i undervisningen. Och då menar vi inte att vi lägger oss i pedagogiska aspekter, men det kan vara bra att få materialet digitalt till exempel, så att man själv kan vara med och påverka textstorlek. Ibland kan det vara bra att man får materialet lite grann i förväg så man hinner bekanta sig lite med innehållet. Det tar ju lite längre tid för en elev med synnedsättning att tillgodogöra sig innehållet i en text. Kanske räcker det ibland med 5 minuter innan lektionen också, att man hinner gå igenom och visa vad som kommer att hända och ske. Det blir lite lättare att hänga med och ge lite större trygghet.
Ja, att tänka på saker som kanske kan verka små för oss, det kan göra en så stor skillnad för barnet. Och så medför det då förhoppningsvis att barnet sparar lite energi och orkar mer.
Ja, sen ger vi ju inte bara råd och information, utan det är ju så att om barnet behöver hjälpmedel så är det också vi från syncentralen som kan prova ut och förskriva det. Och vi kan hjälpa till med träning när det behövs.
Vad skulle det kunna vara för hjälpmedel?
Ofta handlar det om hjälpmedel för att kunna förstora. Och då har vi särskilda apparater som är analoga, som inte är digitala. Men det finns ju också program till datorn till exempel som hjälper till med förstoring. Eller program som kan läsa upp en text som läser och talar.
Mm. Det finns alltså lite olika lösningar då. Jag tänker på att det inte kan vara helt självklart att som pedagog veta hur man bör undervisa och lära ut på bästa sätt till en elev med synnedsättning om man nu inte har gjort det innan.
Nej, och därför är det så bra att SPSM finns. SPSM, det är en förkortning av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och där finns det då flera rådgivare. Och vi brukar då rekommendera att pedagogerna tar en kontakt med SPSM för att få pedagogiskt stöd, men även relevant utbildning. Och en sådan utbildning kan till exempel handla om studieteknik och läromedel. Pedagogerna kanske funderar över hur man bör lära ut matte till en blind elev och hur kan moment i idrott anpassas. Och vilka läromedel kan eleven behöva för att tillgodogöra sig ett ämne? till exempel?
Ja, det är ju som du var inne på innan, Maggan, att för de flesta pedagoger som tar emot ett barn med synnedsättning så är det ju första gången. Så vanligt är det ju inte att man har elever med synnedsättning på den här nivån. Utan kan man börja fundera på lite, hur ska det här gå? Hur ska det gå till? Och då brukar jag tipsa om att de insatser som man gör för att underlätta för barnet som har synnedsättning, det gynnar ju också hela gruppen. Så om det nu blir lite extra jobb kanske och förberedelse som för att det ska fungera för eleven med synnedsättning, så kommer det ju faktiskt alla till del. Om jag ska förklara lite hur jag tänker, så till exempel att skriva lite större bokstäver med en mörk penna på en whiteboard. Det ger ju bättre kontraster och gör det tydligare för alla i hela gruppen. Mm. Och en del elever med synnedsättning kanske behöver lyssna på sina läromedel och inte läsa med ögonen. Och det är ju bra för många elever i gruppen att göra det, för då blir det också en omväxling och kanske ett annat fokus.
Ja, och nu för tiden så används ju surfplattor och datorer i undervisningen i stor utsträckning. En elev med synnedsättning behöver ju träna för att lära sig vad bokstäverna är på tangentbordet, så att den inte behöver leta med ögonen. Och då att ha rätt fingersättning är extra viktigt för en elev med en synnedsättning. Men det är ju värdefullt för alla, och kanske kan hela gruppen därför få möjlighet att öva på det. Jag vet att det finns flera bra webbsidor där man kan träna just fingersättning.
Absolut, det är jättebra. Men jag har en sak till som jag vill ta upp och som berör fler i gruppen. Idag är ju nästan alla klasser mångkulturella och det finns många olika språk i samma klass. Och det betyder ju att läraren behöver sätta svenska ord på det som händer och sker och förklara bilder och texter på ett enkelt sätt. Och det är ju egentligen samma sak som att syntolka. Och det säger vi att man behöver göra för elever som har synnedsättning. Pedagogen kan till exempel säga: oj då, nu tappade Nisse sitt pennskrin i golvet och det var det som lät. Och det förklarar ju för Stina som då har en synnedsättning vad som händer. Samtidigt som en annan elev kanske kan lära sig att aha, den där lådan heter pennskrin på svenska. Och vid sådana tillfällen så gynnas ju hela gruppen, även om man har lite olika behov.
Ja, vi har ju i tidigare avsnitt varit inne på att det är viktigt att ta paus. Både omväxling och pauser i skolarbetet gör att eleven med synnedsättning orkar hänga med mer. Och jag tror det gäller för alla barn. Men Helene, visst har du några idéer kring det?
Ja, jag tänker lite på det. Att när vi tar in information så brukar man säga att 85% av information som vi tar in, det gör vi med syn. Och då kan man ju tänka sig hur ansträngd synen blir för den som har en synnedsättning. Och därför blir det ju väldigt viktigt att det finns andra sätt att ta in information och göra saker som faktiskt pausar lite för synen. Och jag tycker högläsning är underskattat. Det är många elever som verkligen tycker om att få göra inre bilder och hänga med i en historia. Så högläsning är jättebra paus. Och när jag själv jobbade som lärare så tyckte jag om att hitta på olika sätt att ta paus. Ni har säkert jättemånga olika idéer hur ni gör när ni tar paus. Men jag tänkte bjuda på några av mina gamla godingar. Jag hade i alla fall en låda som jag kallade för rörelsekort. Och där kunde man hämta sig ett litet uppdrag. Och då kunde till exempel vara att man läser på sitt kort att man ska gå ut och hoppa 20 hopp med hopprep i korridoren. Jag hade också några uppdrag som man kallade för tysta uppdrag som man kunde ge till en enskild elev. Och det kunde vara att man skulle utföra en liten aktivitet utan att det hördes. Och då kanske man kunde göra det samtidigt som klassen jobbade vidare. Det kunde vara att man skulle gå ut och snurra med en rockring några gånger eller något sånt där. Vi ser vad man är inne på.
Jag vet, det var tärningspaus tror jag.
Just det, precis.
Var det inte det?
Jo, det minns jag att de tyckte om.
Ja.
För då fick de gå och slå en tärning och sen så kunde man kolla på en liten lista vad det här numret man fick motsvarade för aktivitet. Då fanns det lite olika aktiviteter som var och en kunde gå och göra själv också. Så det finns många olika varianter. Sen behöver man ju förstås ha paus med hela klassen samtidigt ibland. Och då finns det ju väldigt mycket roliga rörelsesånger. Dansa till musik. Och sen finns det jättemånga bra webbsidor nu för tiden med dans och musik som man kan följa med. Och det bästa är ju att efter en sån här paus så blir det oftast lite ny energi och ork. Och man gör något roligt tillsammans. Det betyder också någonting.
Ja, verkligen. När vi nu pratar om hela gruppen. Visst brukar ni ibland vara med och hjälpa till och berätta och ge information till klasskompisar?
Ja, det händer och det gör vi gärna om önskemål finns. Och då brukar vi förklara vad det är för synnedsättning som just den här eleven har. Och för att försöka visa hur den personen ser så har vi ibland med oss fungerad optik. Och det är ett par skyddsglasögon som har liksom preparerats så att de ska motsvara på ett ungefär det deras klasskompis ser. Och det är ju viktigt att ens klasskompisar och omgivningen förstår hur man ser och vilka svårigheter det kan medföra. Och då blir det också enklare att be om hjälp när man behöver.
Ja, jag tänker att det kanske inte är så lätt alla gånger att själv berätta om sin synnedsättning och att vissa saker är svåra för den.
Nej, det är inte alltid enkelt. Och vi vet ju att en del barn tycker att det är jobbigt och kanske till och med lite skämmigt. En del säger faktiskt att de ser bättre än vad man gör för att de så gärna vill smälta in och vara som sina kompisar. Och en del elever vill inte ha några hjälpmedel för de vill inte utmärka sig och vara annorlunda.
Så kämpigt det blir. Mm. Jag tänker, har du några råd till pedagogerna utifrån det här, Cecilia?
Jag tror att det är bra att vara lyhörd och lite, liksom ligga lite steget före och kanske hinna avbryta om någon försöker skoja något dumt om synnedsättningen eller hjälpmedlen. Det kan ju också vara bra att låta de andra eleverna testa förstoringsapparaten eller vad man nu har. Sen kan det också vara så att det är flera barn i klassen som har en funktionsnedsättning som man kanske ska prata om det där och kanske till och med ha en temadag om det.
Mm, bra, tack. Och jag funderar på en sak till. Hur fungerar det i skolan för en elev som har en svår synnedsättning eller kanske till och med är blind?
Det kan vara så att en elev under de omständigheterna har behov av en resursperson. Och det ordnas ju i så fall via skolan. Då kan eleven ha behov av hjälp både i själva klassrummet men också i skolmiljön. Men vi vill i det här sammanhanget gärna skicka med att det är viktigt att den här resurspersonen inte gör saker åt eleven eller liksom överservar. För det tar längre tid för en elev med synnedsättning att utföra saker och det måste det få göra. Syftet med det är ju att eleven ska lära för framtiden och bli så självständig som det är möjligt. Och den utvecklingen behöver vi liksom understödja både i skolan och på syncentralen.
Ja, man blir ju faktiskt inte självständig om någon annan gör allting åt en hela tiden. Vi som finns runt omkring, vi kan också behöva ge lite tips och vara lite påhittiga för att underlätta. Till exempel föreslår eleven att göra en sak på ett helt annat sätt. Till exempel det här med att skriva. Att skriva med penna kan vara svårt. Det kan underlätta att skriva med tangentbord istället för att skriva för hand. Det kan också vara så att man kanske behöver prata in sin text. Det finns olika varianter och ibland vill man prova något nytt. Sen behöver vi också förstås vara lite lyhörda för att ett barn kanske behöver mer hjälp i lite yngre åldrar eller under en viss period. Men det kan också vara så att man med tiden utvecklar lite egna strategier och klarar lite mer på egen hand. Och då måste vi ge barnen chans och möjlighet att få göra det.
Absolut. Brukar det vara så att ni ger mer insatser i vissa perioder, eller hur funkar det?
Ja, ofta flyter det på under själva skolåret, men vi brukar behöva finnas med lite mer när det till exempel är en övergång till ett nytt stadie eller vid ett skolbyte. Sen kan det också vara så att man behöver träna in en ny miljö och röra sig i. Nya miljöer brukar ofta vara lite svåra ett tag. Det kan vara så att man behöver lära sig använda en ny teknik med sin dator eller ett program eller någonting. Och behöva lite mer träning kring det. Sen hjälper vi förstås till när det finns frågor från eleven eller föräldrar eller personal. Och ibland kanske man behöver ytterligare något hjälpmedel, och får man gå in och göra en insats kring det.
Hörrni, nu har det ju handlat en del om miljön i själva klassrummet. Finns det några fler saker som är bra att tänka på?
Ja, det är ju viktigt att både platser och personer är anpassade och förberedda. Och därför är det bra att man i förväg har tänkt på hur miljön fungerar för en elev med synnedsättning. Det kan handla om att ta reda på vad det är bäst för barnet att ha sin plats för sina ytterkläder, så att det är lätt att hitta dit, och kanske behöver man någon uppmärkning vid sin plats. Och eftersom det ofta tar liksom lite längre tid att göra saker för elever med synnedsättning, så kan det också vara bra att ha tänkt ut ett sätt så att eleven inte alltid kommer efter alla sina kompisar ut på rasten. Och så kanske man inte hittar sina kompisar eller kommer med i leken. Kanske ska kompisarna vänta vid dörren, eller ska rastvakten ha extra koll?
Det verkar alltså att det är bra att tänka efter före. Och sen gissar jag att det är så att vissa saker och situationer blir tydligare utefter vägen. Och då får man ta tag i det och försöka lösa dem efterhand. I början så berättade ni ju om att ni brukar kontakta skolans rektor och informera berörd personal om den elev som ska komma till deras verksamhet. Men jag undrar också hur kontakten med barnet och familjen brukar se ut under skolåren.
Vi i barnteamet här, vi har kontinuerlig kontakt med familjerna under hela uppväxten. Och vi brukar erbjuda besök på syncentralen med jämna mellanrum. Och däremellan så är det ju bara att höra av sig om frågor eller behov uppstår.
Så bra. Alltså jag känner mig väldigt nöjd med all den här informationen. Och jag hoppas att ni också gör det. Både Helene och Cecilia, och såklart alla ni som lyssnar. Jag vill säga ett jättestort tack till er, Cecilia och Helene, för att ni har varit med idag och delat med er av allt det som vi har fått lyssna till. Och så avslutningsvis, stort tack även till dig som har hittat och lyssnat på oss idag. Kanske hittar du fler intressanta avsnitt i podden Synsätt.